En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Vi har fått nya uppseendeväckande uppgifter om Märta Louise och schamanens bröllop. Och Märta Louise tidigare svärmor reagerar nu kraftigt på Netflix-dokumentären.
Och kronprins Håkon, han uttalar sig nu för första gången om dokumentären. Vi ska lyssna på hans tydliga besked.
Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Maria Bjaring.
Och jag heter Jenny Alexandersson.
Nu är vi här igen, Jenny. Oerhört härligt.
Det är dags. Vi ska spela in ett nytt avsnitt.
Mm. Så. Vi har väldigt många varierande ämnen idag.
Det har vi.
Både geografiskt och ämnesmässigt. Så jag tycker vi kör igång på en gång. För vi har ju en nyhet. Vi ska börja i Luxemburg. Det är ett land som vi inte tar upp särskilt ofta i den här podden. Så det var väl dags. Men framför allt med tanke på att det nästa vecka händer något riktigt stort i det här lilla landet. Som då ligger mellan Belgien, Tyskland och Frankrike. Och som har cirka 660 000 invånare.
Det är inte så många.
Nej, det är inte så många. Det är inte så stort. Vi hade väl någon... Vi bara tänkte lite så här snabbt. Kan det vara ungefär som Göteborg? Jag har inte
Kanske.
Kollat. Ja, ungefär. Men deras regent, storhertig Henri, kommer att abdikera den 3 oktober till förmån då för sin son som är arvsstorhertig Guillaume. Han började redan i oktober 2024 att föra över makten till sin son, men nu ska det på något sätt bli då verklighet här, eller det ska bli en förändring, Jenny.
Ja, och det är ju ett intressant skifte tycker jag. För storhertig Henri, han är 69 år gammal, så att han skulle ju teorin kunna sitta många fler år på tronen om han vill. Han är gift med storhertiginnan Maria Theresa och hon är en speciell figur. Hon har varit mycket kritiserad och ifrågasatt under åren. Bland annat så har det kommit anklagelser om att hon har betett sig illa mot de anställda. Att hon till och med har mobbat anställda. Och de här omfattande bråken vid hovet och i Luxemburg, de har som sagt pågått i flera år. Och det har till och med blivit så att premiärministern tvingas ingripa. Och han tillsatte faktiskt en kommission för att komma till rätta med storhertiginnans roll 2019. Så det var precis innan pandemin.
Det är ändå en ganska stor grej om premiärminister får kliva in.
Det är ju som att Ulf Kristersson skulle gå in med en kommission i svenska kungahuset. Det ska mycket till.
Ja, det är verkligen. Och kommissionens rapport visade att arbetsmiljön vid hovet då är präglad av skräck till och med. Personalen sägs vara tvingad att uppfylla alla Maria Theresas önskemål, hålla henne på gott humör och vara tillgänglig dygnet runt. De anställda är ofta sjuka, visar den här rapporten, letar efter nya jobb och känner ångest och jobbar under hård press. Och då premiärministern drev igenom flera stora grundläggande förändringar vid hovet och han poängterade att storhertiginna Maria Theresa inte kommer att ha någon framträdande roll i framtiden. Det var ord och inga visor.
Ja, men verkligen, och så blev det också, men ändå inte skulle jag vilja säga. Maria Theresa har ju hållit en mycket mer, alltså en lägre profil, det har hon. Men hon har figurerat i det offentliga och hon har nu också då ett eget officiellt Instagramkonto och där är hon väldigt aktiv. Men jag tror egentligen inte att det är storhertiginna som är anledningen till abdikationen, för att det verkar ju då som att storhertig Henri har planerat det här under en längre tid, helt enkelt.
Kan du inte nämna lite kort, vad är hon för typ av person, den här Maria Theresa, vad du vet?
Alltså hon är från Kuba och de träffades när de var ganska unga. Och överlag, alltså den bild jag får av henne offentligt, den har man inte riktigt kunnat anmärka på något vis. Alltså hon är ju beskyddare för flera välgörenhetsorganisationer, hon talar väldigt gott. Så att jag tror att det här som pågått, det har pågått bakom kulisserna. Det har man inte kunnat märka någonting av i liksom hennes offentliga liv. Så.
Mm. På fredag nästa vecka sker då den här abdikationen. Och Luxemburgs regering och hovet har publicerat ett schema över den här händelsen. Det börjar med att storhertig Henri signerar abdikationsdokumentet och därefter svärs den nya storhertigen Guillaume in. Han kommer sedan att kliva ut på slottets balkong tillsammans med sin fru, storhertiginnan Stephanie och parets barn. Sen håller regeringen en mottagning för par och då är även regeringen och den diplomatiska kåren inbjudna och på kvällen så är det en stor galamiddag på slottet. Oj, hej
och hå. Ja, och den blir tjusig. Men festligheterna fortsätter dagen efter och då ska det nya storhertigparet besöka tre städer i det här lilla landet. Och på kvällen då så anländer de till Luxemburg City där de då firas med en stor festkonsert och en drönarshow.
Alltså en drönare?
Drönarshow, det har blivit superpopulärt. Första gången jag såg en drönarshow, det var när drottning Elisabeth firade platinajubileum. För då var jag på plats i London för att följa och rapportera då kring festligheterna. Det är väldigt mäktigt när de flyger i olika såna här positioner och med olika ljus och lampor och sådär.
Jag tycker bara så underbart att man använder drönare till något positivt. Eller till skillnad mot hur den används mer, mycket mer negativt i andra sammanhang just
verkligen
nu i världen. Men säger du att det kommer att bli en förändring här i Luxemburg nu? Kommer det bli bättre stämning i hovets korridorer?
Ja, men så blir det ju alltid när det är ett nytt regentpar. För att då riktas ju alla strålkastare mot det nya paret. Och det är klart att det kommer kännas som en ny start. Det kommer kännas som, jag menar, varje ny regent sätter ju sin prägel på sitt regentskap. Så att det kommer säkert ske lite moderniseringar och förändringar. Det kan säkert vara bra.
Men som avslutning då på just Luxemburg. Hur nära står storhertigfamiljen i Luxemburg den svenska kungafamiljen? Finns det något samrör där förutom att de då är kungligheter? Mm.
Det är ju så att de flesta kungahus i Europa idag är ju släkt med varandra. Och familjen då i, alltså storhertigfamiljen i Luxemburg, de har ju regerat just den här familjen då sedan 1890. Och storhertig Henri, han är också avlägset släkt med det svenska kungahuset på så vis att hans mormor var drottning Astrid av Belgien, som tidigare var prinsessan Astrid av Sverige. Och som då, hon var då kusin till Gustav den sjätte Adolf.
Ibland undrar jag om jag skulle kunna väcka dig mitt i natten och du kan köra de kungliga släktträden liksom, i Europa på rak arm.
Nej, alltså, kanske inte. Det beror på.
Det beror på vilket land vi är. Okay. I förra veckans podd så analyserade vi prinsessa Märtha Louise och schamanen Derek Werrets dokumentär Rebel Royals, an unlike love story. Dokumentären väckte ju mycket starka reaktioner och det vet ni, kanske främst då för att Derek Werrett kritiserade sina svärföräldrar, kungaparet Harald och Sonja, och anklagade dem för att vara ovänliga, oförstående och inte veta vad rasism är. Igår eftermiddag, då var kronprins Håkon och kronprinsessan Mette-Marit på besök i norska Buskeryd. Håkon fick flera frågor om sin syster och övertrampen, och det här är nog det är väldigt många som har väntat på, vad kommer Håkon att säga, och så här sa han.
For oss så er det viktig å få til dette skillet. Jeg synes jo at jeg kan se eksempler også på at de har prøvd å følge avtalen, men så kommer jo denne dokumentaren nå, og så er det nødvendig at vi tar en ny runde.
Ja, det här var ett klipp ifrån norska VG, och Håkon säger tydligt här att Märtha Louise och Dereks kommentar inte skiljer sig tillräckligt från kungahusets verksamhet och den här kommersiella sidan då av hennes och Dereks verksamhet. Men Håkon, han berättar även att han sett dokumentären, han vill inte recensera den, men han uppenbarligen tycker att den bryter mot reglerna. Och så säger han faktiskt också, och det tyckte jag var lite fint, men han poängterade faktiskt att han tyckte det var fint i sin tur då, att kungaparet blev så positivt uppmärksammade efteråt.
Ja, inte i dokumentären.
Inte i dokumentären, men stöttningen efteråt. Och så berättar han lite om de samtal som har pågått då sedan 2019 och pekar på att båda parter vill agera ordentligt ansvarsfullt, säger han. Och båda parter vill försöka lyssna men också säga sin mening.
Svaret var ju väldigt diplomatiskt, men för att vara Håkon så var det ju ändå tydligt att det måste till en bättre skiljelinje här.
Ja, och det är en svår roll för att det handlar ju om hans syster, så han vill ju inte heller kasta syrran under bussen.
Nej.
Men jag håller med att jag tyckte det var diplomatiskt och, men ändå att han markerade.
Men han får ju då den här relevanta frågan som så många har undrat, och han får den från en reporter på plats som får då, vad har avtalet för betydelse, det här avtalet om Märtha Louise och pappa kungen Harald och kungahuset, vad har den för betydelse om det bryts gång på gång? Och då svarar Håkon att han har kunnat se hur då Märtha Louise har försökt på något sätt att följa det här, men sen kom då den här dokumentären, och då säger han att då är det nödvändigt att ta en ny runda.
Ja, det får man väl verkligen säga att det är. Det här är ju, jag menar, varken Märtha Louise eller Derek Werrett är ointelligenta eller dumma på något sätt. Det är klart att de såg det här komma redan när det var tal om att starta det här projektet med Netflix. Men jag vet inte hur många gånger som jag har hört detta och de här ursäkterna. Men det vi kan konstatera är ju att dokumentären är ju en berättelse om prinsessan och shamanens kärlekshistoria. Men framförallt Dereks inträde i en kunglig familj och de problem då som följt. Och ni som har sett det, ni vet ju, man får följa med på förberedelserna av bröllopet, själva vigseln och festen. Uppenbart då att Märtha Louise och Derek sålde bildrättigheterna till streamingjätten Netflix och så vidare. Ni känner historien. Jag tycker det var helt uppenbart att den bryter mot åtskilliga regler.
Ja.
Och att Håkon sitter eller står och säger att samtalen ska fortsätta. Det säger ju bara att han har inget annat påtrycksmedel än samtal.
Nej, vi ska återkomma till det här om en liten stund, huruvida kung Harald potentiellt sett skulle faktiskt avkräva henne prinsesstiteln. Men vi håller oss kvar här vid bröllopet, för vi har nåtts, alltså då Märtha Louise och Dereks bröllop, för vi har nåtts av nya uppgifter kring då det här. Det visade sig att paret försökte sälja mycket mer än bara bildrättigheterna, alltså till Netflix och tidningen Hello. Prinsessa Märtha Louise och Dark Werrett ville sälja sponsorspaket till bröllopet för 120 miljoner kronor till amerikanska företag. Det är Nettavisen som avslöjar att Dereks best man Jeff Bodhi skickade ut en säljpresentation till företagsledare för flera stora amerikanska företag inför bröllopet. Man hoppades helt enkelt att kunna göra fler lukrativa affärer och dra in mer stålar på det här. Det är en 21 sidor lång säljpresentation och Nettavisen berättar att den ska ha gått under rubriken En kunglig fest, prinsessa Märtha Louise och shaman Dark Werrets norska sagobröllop.
Men snälla någon.
Alltså jag måste dricka vatten efter det där.
Nej men alltså, vad håller de på med? Det är så... jag saknar ord. Men amerikanska företag kunde enligt uppgift då få så kallade partnerskaps- och sponsringsmöjligheter. Och priserna, de låg mellan 50 000 dollar till över en miljon dollar. Så i runda svängar. 500 000 upp till 10 miljoner kronor. Och sammanlagt så kunde paret då sålt bröllopsmöjligheter för över 120 miljoner norska kronor enligt Nettavisen. Och det handlade om allt ifrån transporter, hotell, blommor, smink. Och dessutom kunde man köpa in sig på ett så kallat Royal Meet and Greet och Royal Brunch. Jag vet inte.
Vänta. Det där sista hade inte jag hört talas om. Royal Meet and Greet. Är det alltså då att man betalar för något slags möte med paret?
Ja, för då skulle...
sitta ner och småsnacka och så får man prisa för det? Eller vad
ja, men, nej. Tänk då att ett företag inom blommor och dekorationer bestämmer sig för att sponsra det här bröllopet.
Mm.
Och då skulle till exempel dess vd och vdens frun, kan jag tänka mig, eller någon annan inom företaget, då få vara på en sån här royal meet and greet, få hälsa på Märtha Louise och Dereks Werrett och eller då en royal brunch, sitta och ha en brunch med dem.
Det i sig måste jag faktiskt säga, det är inte ovanligt, det är det ju inte, att man har någon sponsorskap och sen är middag och så blir man placerad med vdn och alltså det men
ska det, en prinsessa
nej,
hålla på med detta?
Det är det jag menar, det är ju helt fel sammanhang.
Nej, men om det är en känd artist eller ja, men en sån nöjesprofil. Men en prinsessa av norska kungahuset, dels går det emot kungens regler och det grövsta. Och för det andra så tycker jag att de, alltså både Dereks och Märtha, de håller på med verksamhet som inte ska förknippas med en monarki överhuvudtaget.
Nej, inte om man ska fortsätta klara av den här förtroendefrågan som en monarki behöver. Men Nettavisen har då försökt nå Jeff Bodhi för en kommentar men inte fått något svar. Norska hovet hänvisar till Märtha Louise manager Carina Scheele Carlsen och hon skrev så här i ett mejl till Nettavisen. Connect Medias Jeff Bodhi ville undersöka möjligheten att sponsra bröllopet, vilket är vanligt förekommande i USA. Vi ville dock först se en presentation av hur detta skulle kunna presenteras innan vi fattade ett beslut. Och hon bekräftar också att presentationerna skickades ut, men säger samtidigt att den inte godkändes av vare sig Märtha eller Derek.
Nej, men det här är ju bara ytterligare ett bevis på att Märtha Louise och Derek Werrett, de är ute efter att tjäna så mycket pengar som möjligt på Märthas kungliga status. Jag tycker att de säljer ut hela kungahuset.
Ibland så känner jag, är vi för kritiska tror jag, Jenny? Eller liksom är vi inte med i matchen?
Nej, men alltså visst, vi lever i nya tider. Det här är en helt ny ung, alltså en ny kunglig generation som arbetar på ett helt annat sätt. Men ska man då... Den stora frågan vad det kokar ner till är om ett kungahus inte kan stå oberoende, om det sponsras
både kommersiellt och politiskt och så vidare.
Ja, om det sponsras av multinationella företag, då är det inte oberoende längre. Och varför ska då vi betala skattepengar? Varför ska våra skattepengar då gå till en familj som säljer ut sig själva?
Men det blir svårt, för att hon får väl inte norska skattepengar?
Nej, men det här färgar ju av sig på kungahuset. Ja. Hon är fortfarande medlem
av... Hon använder den titeln som ändå är en del av någonting som är offentligt finansierat. Ja. Okej. Derek Verrett har fått mycket kritik för att han då attackerade sina svärföräldrar. Jag nämnde det tidigare. Alltså då Harald och Sonja. Och som vi pratade om innan så säger han i dokumentären att de bara stirrar på honom när de träffades första gången. Vi har snackat om det här förut, men de som inte har hängt med kanske behöver en liten uppdatering. Han var klädd i kimono och cowboy boots då när han skulle möta kungaparet, eftersom Märta hade sagt till honom att han bara skulle vara sig själv. Men det som fått mest kritik är att Dark påstår att de inte vet vad rasism är och att de blev helt ställda när han berättade att han möttes av rasism i Norge. I måndags så publicerade Derek en video på hans Instagram där han försöker förklara vad han menat med sina uttalanden. Vi lyssnar.
Because I've been hearing a lot of things going on in the press where people have this idea that I don't love my in-laws and that I don't have a great respect for my in-laws, and that's just not true. In the documentary Rebel Royals, I talk about my in-laws not understanding racism, but the thing is, what I meant is that they don't understand the impact that racism plays on my life for years of coming back and forth to Norway and on the lives of people of color who live in Norway. And this is true. And also, I also want to point out how powerful and how moving it was for me to be able to see my in-laws step up and go out into the press, make a statement against racism and against how it was affecting my life. Spending time with my in-laws.
Det här är en krishantering och ett sätt att försöka mildra den här bilden som han själv målar upp av sina svärföräldrar i dokumentären. Han beskriver ju att de inte förstod hur rasism påverkade honom under tiden som han åkte då fram och tillbaka till Norge och hur den påverkade människor som bor i Norge. Och han underströk också hur betydelsefullt det hade varit att kungaparet sen då gick ut med ett offentligt ställningstagande mot rasism.
Och därefter så säger han också att han upplevde det som väldigt stort att han kunde prata med sina svärföräldrar om det här, och om när han beskriver hur han då blev mött av familjen i början, beskriver han också att det är normalt i alla familjer när det kommer en ny, i det här fallet då fästman eller fästmö i en familj, att man är noggrann med vem som kommer och att det sker så i alla familjer, för man vill ju vara säker på att den personen är rätt för sin son eller dotter. Och så säger han också, vi behöver sluta med narrativ som media försöker skapa, och sanningen är att jag älskar mina svärföräldrar och vill deras bästa och jag uppskattar dem, det är sanningen.
Som sagt, en krishantering. Det är anmärkningsvärt att det återigen är medias fel alltihop. Så här är det, skulle jag vilja påstå. Det hat som Derek har mött, och det är såklart oerhört allvarligt, det ska vi inte förminska på något sätt, men det har han främst mött via sociala medier. För norska medier och även andra medier har ju rapporterat kring vad han faktiskt säger, hans uttalanden. Hans och Märta Louise livsval och utspel. Och den rapporteringen har jag svårt att se som rasistiskt. Hade det varit en ljushyad man som sålde medaljonger till utsatta människor eller påstått att barn orsakar cancer för att de är olyckliga eller uppmanar föräldrar att driva ut andar ur sina barn. Jag lovar, media hade rapporterat om det också. Jag rasar, alltså jag blir så irriterad på de här ursäkterna. Det är ju alltid så att man ska se vad en person säger, men också sen faktiskt se hur en person agerar.
Alltså hålla sig till sakfrågan.
Ja, han kan säga precis hur mycket han vill, men faktum är att han har deltagit i en dokumentär i Netflix och han har sagt de här sakerna om sina svärföräldrar.
Samtidigt så publicerar norska VG en nyligen gjord undersökning från Response Analysis som visar att 69% av de tillfrågade norska respondenterna vill att prinsesstiteln tas ifrån Märta Louise. Och det var 1000 personer som tillfrågades och fick svara på frågan: bör Märta Louise få behålla eller fråntas prinsesstiteln? 16% svarade osäker, 15% att hon bör behålla titeln. Men då kommer vi till den här frågan: skulle det ens vara möjligt att ta bort hennes prinsesstitel?
Ja, juridiskt sett så kan ju kung Harald ta bort hennes titel. För det står i norska grundlagen att det är egentligen som tar sådana beslut. Men kungen kan inte ta bort henne från tronföljden, för det beslutet kan bara tas i stortinget. Men sedan är frågan om kungen vill ta bort hennes titel. Han är lite till åren. Jag tror inte han vill orsaka sin dotter den smärtan. För hon är väldigt, identifierar sig väldigt mycket med prinsessrollen. Eller titeln. Jag tror inte heller kungen vill bli ihågkommen för att vara regenten som puttar ut sin dotter ur kungahuset på det viset. Det kan ju skapa enormt mycket mer negativ publicitet än att låta saker vara som de är just nu. Men det är ju ett dilemma, för att jag tror inte att kung Harald heller vill se att det fortsätter på det viset som det gör nu.
En annan som har reagerat på den här dokumentären är också Ari Behns mamma, Marianne Behn. Hon är mycket kritisk mot Märta Louise och schamanen och berättar i en intervju med norska VG att hon knappt orkade se klart den och att hon är mycket kritisk till filmen. Och det handlar om hur hennes son Ari, som tidigare var gift med Märta Louise, hur han framställs i filmen.
Mm. Ari Behn och...
Jag hade faktiskt inte tänkt på det här förrän jag såg det här.
Nej.
Berätta vad det är som är grejen med det här.
Ja, men Ari Behn var ju gift med Märta Louise mellan 2002 och 2016. Så de hade ett långt liv tillsammans. Och de har ju döttrarna Maud Angelica som är 22, Lea Isadora som är 20 och Emma Talula som är 16. Men Ari Behn tog sitt liv under julhelgen 2019. Då hade ju Märta Louise och Ari Behn, då hade de ju gått isär långt innan dess. I dokumentären så berättar man hans historia ganska ingående och detaljerat. Man har även med bilder ifrån begravningen. Och Marianne Behn, hon säger så här, citat: "Det är stressigt och smärtsamt för oss som stod Ari nära att han blir uppdragen och indragen på ganska ovärdigt sätt. Och i det här sammanhanget. För oss kom det som en överraskning. Jag saknar en mer balanserad röst. Ari har ingen röst här och nu." Och det säger hon då till VG.
Hon säger även att det är en påfrestning eftersom familjen försökt gå vidare så gott de kan då efter det som hände. Men att det är en enorm sorg och det största traumat i deras liv. Marianne Behn reagerar även starkt på att Ari Behn beskrivs som psykisk sjuk. Hon säger att det är fel att han klassas som psykisk sjuk och menar att han utsatts för alldeles för mycket stress och belastning de senaste åren och under en kort tidsperiod.
Mm. Ja, och hans mamma då beskriver hur de har inte fått någon information innan om att Ari Behn skulle vara med i dokumentären. Och hon säger till Vega att ingen kontaktade dem om vad som skulle komma då. Och jag blir även lite fundersam över varför Märta Louise vill att Ari ska figurera så mycket som han gör i dokumentären. Det här är ju ändå hennes döttrars pappa. Och jag tror man ska vara lite varsam kring detta och också... det här att han avslutade sitt liv och ha med den berättelsen på det viset. Man ska nog hantera det väldigt, väldigt försiktigt.
Mm. Om det är så att du som lyssnare mår dåligt eller behöver någon att prata med, så kan du vända dig till Självmordslinjen. Den finns tillgänglig via chatt och telefon dygnet runt varje dag, eller jourhavande medmänniska eller jourhavande präst.
Maria, jag gjorde en liten spaning igår angående Märta Louise och Dareks relation till medier. Vill du höra?
Jättegärna, det här har du inte förberett mig på.
Nej, men...
Det, vilket du inte alls behöver göra. Jag gillar dina spaningar. Jag blir så här, jag ska komma på vad det är innan du har sagt det. Men jag struntar det, jag bara lutar mig tillbaka.
Ja, men de avskyr pressen. De målar ju ofta upp medierna som den mörka kraften och fienden. Och när de gick ut med sitt uttalande efter filmpremiären där de sa att de inte ville skada någon i kungafamiljen och de faktiskt la väldigt mycket skuld då på producenten eftersom de själva inte hade något att göra med klipp och redigering, då sa de ju även att de inte ville eller kunde svara på frågor vidare om dokumentären eftersom det i sig då skulle innebära att de återigen bryter mot kungens regler.
Mm, nu måste jag hänga med här.
Ja, men, och nu kommer min spaning.
Okej.
Det är ju som vi har konstaterat hela tiden. Det här paret gillar medierna när medierna gör snälla, inställsamma intervjuer eller när de kan tjäna stora pengar. För efter premiären av dokumentären och efter att de hade gjort det här uttalandet, där de lite grann backade, så gav de en stor intervju till Town & Country. Och det är ju ett inflytelserikt magasin, främst i USA men också då i Storbritannien, som då och då även skriver om kungligheter. Och här pratar de gladeligen om dokumentären, men även om kungaparet, som om ingenting har hänt.
Mm. Jag sitter och knapprar lite här, Jenny.
Ja.
Jag var tvungen att kolla upp, jag säger Town & Country. Jag gjorde någon sån här, Town & Country Magazine är den ultimata guiden till en lyxig livsstil. Du får tillgång till profiler av inflytelserika personer, reportage om högsamhällsevent. Jag hittade det. Men va? Ja. Men va?
Ja, det är en tjusig tidskrift, alltså det är den. Och speciellt i de lite överklasskretsar och sådär.
Tror du att de hade gjort upp om den intervjun redan in? För de hade väl säkert någon sån här strategi eller plan även för liksom svansen efter dokumentären?
Ja,
eller kanske
svårt
de har fått,
att säga.
Svårt att säga.
Svårt att säga, men de genomförde intervjun i alla fall.
Men vad säger de, berätta lite vad de säger i den här intervjun.
Jo, men då är det här uttalandet de gjorde när de lite grann så här backade och sa att vi önskar att vi kunde göra saker annorlunda. Då skyllde de ju mycket på producenten och att de inte kunde styra över materialet. Men i Town & Country så är de plötsligt väldigt nöjda med resultatet. Mm-hmm. Och så här säger Märta Louise. Det är väldigt rörande för det har redigerats på ett sätt som tar dig med på en känslomässig berg- och dalbana. Och för mig var det lite överraskande att jag blev så berörd av berättelsen. Vi känner ju till historien, vi levde i den. Det är också märkligt att se sig själv genom någon annans ögon och plötsligt ser man sig själv på ett annat sätt. Det var så vackert. Jag tyckte att sättet hon framställer oss på, och då pratar hon om producenten, och hur hon verkligen visar vår kärlek, det är väldigt fint att se. Det var verkligen fint och det var känslosamt. Så här har hon vänt på kappan igen, Märta Louise.
Ja. Ja. Alltså, ja. Jag vet inte vad ni som lyssnar tycker och tänker. Och ni tar säkert del av det här på andra sätt och andras reflektioner och perspektiv. Men de vill ha den här kungliga glansen, tänker jag. Göra som de vill, tjäna pengar och ändå ha den där upphöjda positionen som kungliga och bli bemötta därefter. Jag vet inte. Det blir så snurrigt allting.
Ja, och Derek säger i den här intervjun då att han fick tårar i ögonen när han såg resultatet. Paret berättar även att de inte har några framtida planer för sina liv efter dokumentären. Nu ska de fokusera på barnen och deras behov.
Alltså Märta Louise barn.
Och, ja.
Men vänta lite, nu måste jag tänka. De är ju, nu måste jag räkna rätt, de är 22, 20 år och snart 17.
Mm.
Det är ju två vuxna personer.
Ja. Det tycker vi är fint att de vill fokusera
ja,
på barnen.
Ja. Och det tar aldrig slut. Det var som min mamma brukar säga, det, att vara förälder tar aldrig slut. men ändå, det blir, ja, okej.
Okay. Ja.
Vi ska strax prata om Donald Trumps besök i London och lite om den här banketten, men framför allt vad som hände i köket under banketten. Men vi ska börja med en annan person, men också då i Storbritannien. Det är hertiginnan av York, Sarah Ferguson. Hon får inte längre vara en del av välgörenhetsorganisationen Julius House, som bland annat driver då hospice för barn. Även organisationen Teenage Cancer Trust har brutit banden med henne. Och dessutom fick vi igår veta att den svenska välgörenhetsorganisationen The Perfect World Foundation, som haft Fergie som ambassadör i många år, också nu bryter med henne. De är chockade och ledsna över de uppgifter som framkommit, säger de till Aftonbladet.
Och då måste vi prata om vad det är för uppgifter.
Ja, ta det. Ska du ta det?
Ja, jag kan börja lite.
Ja.
För det här har både du och jag snackat mycket om.
Mm.
Anledningen är ett brev som Ferguson då skickade till Jeffrey Epstein i hemlighet. Och det har läckt till pressen. Historien kring Epstein tar helt enkelt aldrig slut. Jeffrey Epstein, han var anklagad för sexuella övergrepp och trafficking med minderåriga. Men innan domen då hunnit falla så hittades Epstein död i häktet. Enligt officiella rapporter har han då begått självmord i sin cell. Och tillsammans med sin ex-flickvän Ghislaine Maxwell så misstänks han då ha värvat minderåriga flickor in i prostitution som framförallt då ska ha pågått, eller delvis har pågått på hans privatägda ö i Karibien.
Och nyligen kom beskedet att över 33 000 dokument ur Epstein-utredningen offentliggörs. Det handlar om dokument som USAs representanthus tillsynsutskott har begärt ut av justitiedepartementet. Det här är liksom grunden till det vi nu ska komma när det gäller Sarah Ferguson.
Mm. För flera brittiska tidningar, bland annat Daily Mail och The Sun, rapporterar då om det här hemliga mejlet till Epstein som nu är ute i offentligheten. Och det var ju så att Fergie och hennes exman då, prins Andrew, de var ju goda vänner med Epstein. Och han lånade dessutom ut mycket pengar till Fergie. För hon hade stora skulder efter skilsmässan från prinsen. Så allt handlar om det här. I en intervju 2011 så bad Fergie offentligt om ursäkt för att hon tagit emot 15 000 pund av Epstein. Hon fördömde honom, alltså den här pedofilin och sexuella övergrepp på barn. Hon sa bland annat att det var ett gigantiskt misstag i omdömet från hennes sida. Och hon skulle då, hon lovade betala tillbaka med pengarna så fort hon kunde och sen aldrig mer ha någonting med Epstein att göra.
Men riktigt så blev det inte, eller hur?
Nej, men verkligen inte. För några veckor senare så skrev hertiginnan då i hemlighet till Epstein från sin privata e-postadress och hon skrev så här, citat. Som du vet så sa jag absolut inte P-ordet, alltså pedofili, om dig. Jag vet att du känner dig oerhört sviken av mig och jag måste ödmjukt be dig och ditt hjärta om ursäkt för det. Du har alltid varit en trofast, generös och enastående vän till mig och min familj, slutcitat.
Men det låter ju som hon var oerhört rädd, dels för att omvärlden skulle tycka illa om henne för att hon då var god vän med Epstein, men sedan även för att Epstein skulle liksom vara arg eller på något vis upprörd på henne. Kan det här ha att göra med att hon stod i skuld till honom?
Ja, det är ju mycket möjligt. Framförallt så tycker jag att det känns som att både prins Andrew och Fergie hade en väldigt underlig relation till Epstein. Och sen så ska man inte underskatta den makt som oerhört rika människor kan då skaffa sig över andra.
En talesperson för hertiginnan säger nu att mejlet var ett svar på ett hot från Epstein om att stämma henne för förtal. Så kanske det verkar ändå ligga något i den där rädslan mot Epstein, om det stämmer.
Mm.
Nu avslutar en mängd välgörenhetsorganisationer och sina samarbete med Sarah Ferguson. Enligt The Guardian beskriver välgörenhetsorganisationen Julia's House att sen de har tagit del av informationen som anser de då inte att det är längre lämpligt att fortsätta samarbeta med Sarah Ferguson. Likaså British Heart Foundation och Prevent Breast Cancer. Och igår så fick vi också veta att den här svenska välgörenhetsorganisationen har sagt upp Fergies ambassadörskap.
Ja, men och där kan man ju se att Fergie har under flera år varit The Perfect World Foundations ambassadör. Och den är Göteborgsbaserad. Organisationen arbetar för att hjälpa djur och natur i utsatta områden. Och Fergie, hon deltog också på flera av de här insamlingsgalorna i Göteborg. Delade ut hederspris till bland annat antropologen Richard Leakey och Ellie Goulding fick också pris.
Har jag drömt det här, Jenny? Men för ett antal år sedan, ganska många, hörde inte hon avse till dig eller hennes, vad ska man säga, någon assistent till henne när hon skulle komma till Sverige och ville att du skulle någon
intervju? Jag gjorde en intervju med henne.
Ja, det var så, ja.
Mm. Och det är en jättebra intervju. Och där hon pratade väldigt mycket om sitt engagemang då för den här organisationen och djuren. Men också dela med sig av lite så här privata personliga grejer om livet i kungahuset och sådär.
Hur uppfattade du henne då? Hur många år sedan var det?
Ja, det var ju innan pandemin.
Det var 6 år sedan kanske.
Ja, kanske.
Något sånt.
Nej, men jag uppfattar henne ändå som en väldigt så här levande, färgstark människa som vill göra gott. Jag uppfattar inte henne som någon elak person på något sätt, utan jag tror att hon kanske är lite naiv. Och det är klart att hon kan ha blivit skrämd av det här med Epstein och hot om stämning och sådär. Absolut. Men man får inte vara så naiv att man gör på det viset, låna pengar av en pedofildömd man och så vidare. Men organisationens talesperson då säger ju då liksom att den här The Perfect World Foundation, det är ju liksom en plattform för några av världens starkaste röster för djur och natur. Och de vill ju inte såklart att deras trovärdighet ska försvinna i och med att de har Fergie som ambassadör. Så att de tog bort henne helt enkelt.
Mm. Och det här är som en följetong i brittiska tidningar. Jag tycker man läser om det här vecka ut och vecka in. Och det handlar om då Sarah Ferguson, men också hennes exman Prince Andrew. För just nu granskas hundratusentals dokument kring Epstein-utredningen av då den amerikanska kongressen. Och även mellan Prince Andrew och Epstein. Enligt källor till Daily Mail så handlar det om att det ska finnas typ 100 mejl mellan Prince Andrew och Epstein. Och nyligen så sparkades Storbritanniens premiärminister Keir Starmer. Han sparkade då den brittiska ambassadören i USA, Peter Mandelson, för hans kopplingar till Jeffrey Epstein. Beslutet kom efter en mejlväxling mellan ambassadören och då Epstein som publicerats. Det rapporterade Reuters. Vad kommer det här landa någonstans?
Ja, men om det stämmer att det finns ett hundratal mejl mellan prins Andrew och Epstein, så beror det på såklart vad de mejlen innehåller. Men det är klart att det blir en jättestor belastning för prinsen om det också visar sig till exempel att vänskapen med Epstein då fortsatte till långt efter domen. Prins Andrew har ju hävdat att han bröt med Epstein, men det finns till och med bildbevis på att han har träffat Epstein efter att han blev dömd för pedofili och sådär. Jag tror att både prins Andrew och Fergie håller andan just nu. Fergie får ju det här stora konsekvenser, stora ekonomiska konsekvenser också. Mm. Och vi vet att prins Andrew redan är utputtad ur kungahuset. Ingen arbetande kunglighet längre. Tufft läge för dem.
President Donald Trump var nyligen i Storbritannien på statsbesök, och det blev ju 2 dagar med mycket pompa och ståt, militära ceremonier och offentliga evenemang och privata samtal, och ni vet, det diskuteras allt från politik och diskussioner om global säkerhet. Och det handlar ju om att stärka banden mellan de 2 länderna, och också är det ju en del prestige för Donald Trump, kan man tänka sig. Besöket ledde också till en hel del protester, bland annat så fick vi se inför besöket hur Windsor Castle lystes upp av en bild. Det var som, vad kallar man, en projektion. Mm. Sån här som man ibland kan se på Stockholms stadshus, och säkert på andra delar i Sverige kanske haft det också. Och då var det en bild på Trump och Epstein, och sen var det också demonstrationer kring Trumps politik. Men sen skulle då den här stora banketten ske. Cirka 160 personer var med på middagen. Banketten hölls i St. George Hall vid då Windsor Castle, och det är den största salen på slottet. Och det var mycket hyllningar till varandra i deras tal på den stora banketten. Så här inledde de 2 sina tal.
Mrs. Trump, it is with great pleasure that my wife and I welcome you to Windsor Castle on this, your second state visit to the United Kingdom.
Melania and I are deeply grateful to you and Queen Camilla for your extraordinary graciousness. And to William and Kate, thank you so much. It's been so great being with you today. Thank you very much.
Och det här är klart att det är en hövlig, diplomatisk och rätt, ja, stel middag kan man ju tycka, med mycket pomp och ståt. Men tänkte du på det här, Jenny? För nu har jag klippte ut liksom första delen av bådas tal och satt ihop dem. Och då i inledningen så tackar Trump, han tackar Charles, Camilla, William och Kate. Men kung Charles tackar, hälsar Trump välkommen, men nämner inte Melania.
Mm.
Jag bara tänkte på det. Okej, det var bara lite passus. Men det intressanta här var, förutom allting annat som har rapporterats om det här besöket, vad var det som hände i köket, Jenny?
Ja, men det var tydligen ett bråk. Att det uppstått bråk då mellan kockarna och Trumps Secret Service-agenter. Och det är tidningen The Mirror som beskriver då de här, de berättar ju om de här uppgifterna och ryktena om att allt till en början då flöt på bra i köket. Men efterhand så blev kockarna störda över att Secret Service, de skulle kontrollera all mat och till och med provsmaka en del. Antagligen för att försäkra sig om att ingen mat förgiftades då som skulle serveras Donald Trump och hans entourage. Det tar ju rätt mycket tid och energi och planering att servera 160 gäster en 3-rättersmeny. Man vill ju hålla allting på rull så att säga, så att alla gäster får bli serverade varm mat.
Det har varit lite trångt in i köket möjligtvis.
Jag skulle kunna tänker med det.
Mm. Menyn var noga uttänkt, och gästerna fick bland annat smaka på panna cotta på vattenkrasse från Hampshire med parmesankex och sallad med vaktelägg som förrätt, en ekologisk kycklingroulade från Norfolk insvept i zucchini till huvudrätt, samt en dessert i form av en vaniljglassbomb med hallonsorbet i mitten serverad med pocherade plommon. Ja.
Gott, vad hungrig jag blir.
Ja, Jag tycker ibland, jag är inte jättesär. Jo, ja, mat är superkul och det är roligt när det är gott och det är fint serverat och allting. Men sådana här typer av menyer brukar inte jag vanligtvis avsmaka. Så därför är det så roligt. Det blir ju nästan som en, jag ska inte säga poesi, det är att ta i, men det är häftigt liksom. Ja. Att bara sitta och tänka ut och komponera en sån måltid.
Ja, det är ju ett hantverk.
Men då enligt Mary så uppstod det då en uppretad stämning i köket mellan kocken och säkerhetspersonalen när maten hela tiden skulle kontrolleras. Och för att få tyst på ryktena skickade hovet ut en kommentar. Den här historien och de här påståendena är helt enkelt inte sanna.
Ja, fast vad ska hovet annars säga? Jag menar, det är väl ganska självklart, tänker jag, när Secret Service står och trängs inne i ett kök där kockarna har full fokus på att göra detta till en högklassig middag. Jag kan nog tänka mig att det varit lite så här sura miner, lite gnabb där nere när de här människorna ska också trängas där. Men oavsett vilket så... Det är klart att man från britternas sida och hovet inte vill att det ska förekomma några krigsrubriker i media efter en sån här galamiddag.
Eller att det har varit konflikter.
Nej, det vill man
inte. De vill ju bara att det här var världens mest lyckade tillställning.
Ja, och sen är det ju också så att vi vet ju att säkerheten kring Donald Trump är rigorös. Och särskilt eftersom han blivit utsatt för ett attentat redan och sådär. Så att man kan nog tänka sig att det varit lite gnäll i köket.
Det vi vet det är att det kan vara sjukt stressigt i köket på en sån här grej. Jag har varit reporter vid ett tillfälle under Nobelmiddagen inför. Men alla är superfokuserade och jätteduktiga, vet precis vad de ska göra. Men det är ju sekundschema.
Mm.
Så en liten lätt störning kan kanske orsaka diskussioner. I veckan kom ett meddelande från det norska hovet. Hennes kungliga höghet kronprinsessa Mette-Marit kommer att genomgå en månads lungrehabilitering i Norge från början av oktober. Kronprinsessan kommer därför inte att utföra officiella uppdrag i oktober med vissa undantag planerade. Bland annat så ska hon då vara med på middagen för Stortingets representanter på Kungliga slottet den 23 oktober. De avslutar med att kronprinsessan planerar att återuppta sitt offentliga arbete i november.
Mm. Och nu så har ju Mette-Marit faktiskt själv pratat om den här rehabiliteringen. Och hon har ju sagt då till VG att hon borde egentligen ha gjort det för ett tag sedan. Men att det var nu som det var lämpligt helt enkelt. Och att hon behöver lite mer hjälp än tidigare då för att leva med lungfibros. För att få bättre kontroll över vardagen då. För att det är ju en kronisk sjukdom som man kan inte bli frisk ifrån den. Mm. Och den är tuff.
Mm.
Och det här ämnet som kom upp igår då under en sån här länsrundtur som det heter i Norge, alltså en rundresa i landet där kungligheterna då ska träffa norska befolkningen. Igår var de i kommunen Gol, nordväst om Oslo, och så skulle kronprinsessan hålla ett tal. Och i det talet så bad hon om ursäkt för att hon andades tungt. Jag vet inte om det var så många som hörde att hon gjorde det, men för henne var det nog väldigt...
Hon kände nog det.
Mm. Och det är ju sjukdomen då som gör henne andfådd.
För 17 var jobbigt.
Ja.
Oerhört otrevligt. Och sen så... Det är ju detta också, det kan man inte bortse ifrån, att hennes son då, Marius rättegång, startar i början på nästa år. Det är mycket nu för Mette-Marit.
Ja, men det är klart det påverkar. Alltså, hon lever under press. Man ska ta en sån här sjukdom på allvar. Jag tycker det är bra. Prata om en paus. Fokusera på sin hälsa.
Jag vet inte riktigt vad en rehabilitering av lungfibros innebär. Men jag gjorde liksom en liten enkel slagning igår igen. Jag hittade lite mer information på 1177. Och hittade definitionen. Lungfibros är ett samlingsbegrepp för tillstånd med R-omvandling av lungvävnad. Alltså man får liksom lite svårare att andas. Man orkar mindre än förut. Och som du nämnde, det är en kronisk sjukdom. Men man kan då göra vissa saker för att liksom underlätta det här. Och att på något sätt få en lite lättare vardag. Med fysisk aktivitet. Det kan vara syrgas, andningstekniker och så vidare.
Ja, jag lider med henne. Det är nog inte lätt.
Vi hoppas verkligen att det där bättre på sig. Förra veckan rapporterade vi om att prins Harry i största hemlighet reste till Kiev, Ukraina. Han var på besök i London och flög därifrån till Polen och tog sedan tåg till Ukraina. Alltså att han sen var där var ingen hemlighet, men det var ju liksom ingen visste om att han skulle dit. Han var där i egenskap av grundare till Invictus Games, Harrys organisation som arrangerar sporttävlingar för krigsveteraner. Det har visat sig då att den här organisationen är mycket hyllad och välkänd i Ukraina, som har ju många krigsskadade soldater på grund av kriget. Enligt The Guardian finns det mer än 130 000 krigsskadade soldater i Ukraina, och många då med amputerade kroppsdelar.
Mm. Jag hittade en jätteintressant intervju med prins Harry som The Guardian gjorde. De var med under hela resan, och under tågresan då fram och tillbaka så fick de prata med Harry. Och enligt dem då så hyllades han faktiskt som en hjälte på plats. För Invictus Games har blivit otroligt stort i Ukraina. De har inte haft någon särskild idrottsrehabilitering för krigsveteraner tidigare.
En fråga som många har ställt sig efter den här resan då, det är utifall var det så att prins Harry träffade Zelensky eller inte. Och det där är ju lite av en känslig fråga, eftersom prinsen inte längre representerar det brittiska kungahuset, och det kan vara lite komplicerat att han åker utomlands utan godkännande från kungahuset eller då brittiska utrikesdepartementet och träffar en lands statschef. Vet vi någonting om detta, Jenny?
Det är oerhört känsligt, för det andra landet kanske betraktar en sån här kunglighet som representant för Storbritannien. Det har ju hänt tidigare kungligheter. Till exempel en belgisk prins som reste lite för mycket utomlands och uppträdde officiellt. Han blev otroligt kritiserad, och det, sånt får ju inte ske. Allt, sådana beslut tas ju av hovet och regeringen.
Det måste vara synkroniserat.
Oh ja. Mm. Men i Kiev så var Harry med på ett stort välgörenhetsevent. Men The Guardians reporter skriver också väldigt tydligt i sin text att prinsen avvek från bilkonvojen efter det. När det är så stort säkerhetspådrag, så att de åker ju liksom i konvoj hela tiden. Prinsen försvann tillsammans med sin bil och sin chaufför och sitt team under en timmes tid. Han hade precis lagt ner en krans vid ett minnesmonument för stupade på Majdantorget då han avvek.
Och när han återvänder så säger han inte någonting om, inte ett ord om var han har befunnit sig, trots då The Guardians frågor. Tidningen skriver att varken Harrys team eller Zelenskys team var vare sig erkännare eller erkänd, vare sig säger, ja, de sa inte bu eller bä. De varken sa ja, det har skett ett möte, eller nej, det har inte skett ett möte. Det är totalt tystnad. Presidenten är då engagerad i Invictions Game, och enligt The Guardian har han velat få till ett möte med prinsen. Brittiska regeringen ska enligt tidningen gjort klart för presidenten att de föredrog att han avstod.
Ja, men det kan man ju förstå. Samma dag som Harry var där så var också Storbritanniens nya utrikesminister Yvette Cooper i Kiev. Och det hade ju inte varit smart strategiskt att ge prins Harry då, med alla de skandaler han har i ryggsäcken, en officiell plattform vid det ögonblicket.
Mm. En annan sak som då har framkommit i The Guardian det var, i samband med detta, det var då att prins Harry berättade även om relationen till sin pappa. För någon dag tidigare så befann han sig i London och hade ett 55 minuter långt möte, samtal med sin pappa, kung Charles. Och det var ju första gången de såg sedan februari 2024, då Harry blicksnabbt tog ett flyg då från Los Angeles till London efter att kung Charles cancerbesked offentliggjordes i medierna. Den gången så träffade Harry sin pappa runt, jag kommer inte ihåg, typ 20 minuter innan han lämnade slottet och flög hem igen. Men den här gången så verkar man vara lite mer positiv kring mötet. Är det så du tolkar det också, Jenny?
Ja, det gör jag faktiskt. För att intervjun berättar Harry då att han känner sig hoppfull inför framtiden. Han berättar att han har kunnat umgås med människor som står honom nära, och det är svårt att göra på distans när han är i Los Angeles. Och så säger han att han vill tillbringa mer tid i Storbritannien, och att de 5 dagarna i London då har fört honom närmare den möjligheten, och att fokus då ligger på hans pappa. Så att även om han inte rätt ut säger att jag träffar min pappa, vi hade jättetrevligt, vi pratar om det och det och vi ska snart ses igen, så lägger han ju fram orden lite mer så här hemlighetsfullt men ändå diplomatiskt kring att han vill då komma till Storbritannien oftare.
Mm. Och prins Harry säger även att han vet om att många är irriterade över att han talade ut och att hans berättelse går emot det rådande narrativet. När samtalet kommer in på hans självbiografi så säger han att det är en serie rättelser av historien som redan fanns där ute. En version hade presenterats och den behövde rättas till.
Ja, och så tillägger han också att jag tror inte att jag tvättade min smutsiga byk offentligt. Det var ett svårt budskap, men jag framförde det på bästa möjliga sätt. Mitt samvete är rent. Jag vet inte om han har så mycket belägg för det när han ändå har attackerat sin familj på personligt och privat plan och avslöjat personliga detaljer om bråk och sms och diskussioner. Det hade kanske inte jag gjort om min familj med varit i samma situation.
Men tänk om det hade... Tänk, Jenny. Mm. Det var en riktigt pissig uppväxt.
Mm.
Och kung Charles var inte alls bra enligt prins Harry. Har han då inte rätt att tala
om
det?
Jo, men det är klart han har rätt till sin historia. Och man får respektera att han vill få fram sin verklighet och sin sanning. Men han har gjort det konstant i intervju efter intervju efter intervju. Och också tagit fram, man får ju tänka att det är en offentlig familj han pratar om. Det är en 1000-årig institution. Han har rätt till sin sanning.
Skulle han ha skött det på ett annat sätt?
Ja, det är mer sättet jag tänker på.
Mm. Men det känns som att det ändå var ett litet steg framåt i deras relation. Kan vi
verkligen
hoppas?
Det känns ju väldigt hoppfullt. Det gör det. Sen har ju brittiska tabloider, de har ju gått ner sig i det här och skriver att, de har också noterat då att det är hoppfullt, men att när det gäller relationen till William så ser det väldigt mörkt ut, att William vägrar då ha någon slags samtal eller relation till sin lillebror överhuvudtaget.
Den som lever, den får se.
Ja.
Jenny.
Det var ett långt avsnitt idag.
Ja, jag tycker vi säger det vid varje tillfälle.
Ja.
Men det var lite långt. Jag måste nog dricka lite vatten. Vi har ju ganska så många frågor nu. Vi brukar ju önska det från lyssnarna. Och sen förra avsnittet fick vi faktiskt in en hel del frågor. Och som var riktigt, riktigt bra. Det var lite långt idag. Så jag tänker att vi kan väl lova att vi tar några av de frågorna nästa vecka.
Mm. Och sen kommer vi göra ett stort frågeprogram också. Framöver.
Just det, det ska vi göra. Så vi bulkar upp lite. Så har du frågor, fortsätt gärna skicka in då så att vi får verkligen en fin variation och att vi sätter också igen lite, jag höll på att säga på potten, men det var ju elakt.
Det får man göra.
Mer att man liksom man tar del av all din kunskap.
Oh.
Kungligt@aftonbladet.se. Ha en riktigt fin vecka och så säger vi så.
Ha det gott, hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.